Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Serie A-podden Italien, Italien, Italien. Och det är med mig Johan och bredvid mig sitter Patrik.
Hallå.
Välkommen in i värmen.
Tackar, tackar. Nu har ju varit här ett tag.
Men... ja, ja, men hur ska de veta det?
Så kallt är det inte ute.
Nej, men det var regnigt och skitigt, va?
Ja, visst, du går inte ut på dagarna. Så.
Nej, idag gjorde jag inte det. Mm. Korrekt. Men ja, nu blir det lite, det blev ingen tisdagspodd, för jag hade match.
Ja, och så lite Champions League på det. Ja. Mm. Svårt då.
Ja, och vi blev utskåpade. Det var inget roligt. Jag hade lika väl kunnat spela en podd istället.
Okej, okay. 5-0 eller?
12-5.
12-5, aj, aj, aj.
En mindre bra insats. Mm. Men de var bra, på andra sidan. Men blev lite för stor marginal, helt enkelt.
Ni fick inte beröm efter av deras tränare.
Nej. Okay. Det var inte Empoli, tyvärr. Nej. Tyvärr inte.
Okej.
Okay. Nej. Så var det med det.
Mm.
Så, nej men du, nu känner jag att jag tappade allt kallprat.
Ja, men så det då... blir så, när vi har suttit och pratat en timme nästan här.
Ja. Ja, så med det så tar vi då istället och
går in. Diablo Immortals, vad hände?
Ja.
Ja.
Nu har du fått säga det här också.
Mm.
Vi går in på transfers.
Okay.
Eller förlåt, på silly season ska vi kalla det istället.
Är det dags nu?
Det är inte klart. Jajamensan. Det är, fönstret öppnar ju om en och en halv månad.
Mm.
Så det är klart att det börjar hända grejer.
Ja, men roligt.
Jo, men jag hade ju varit glad för, i ditt fall.
Mm.
För det ryktas ju om att Rugani, mittbacken alltså i Juventus, ska vara på väg till Roma.
Ja, det... ja. Alltså det vore en superbra värvning för Roma såklart. Det är bara svårt att se det hända.
Mm. Ja, alltså vi... det är alltså, det är den enda mittbacken som Juventus har som är under 30 år.
Mm.
Bara man börjar där.
Sen kan man ju förstå, och hans vägnar, att han vill iväg, alltså få speltid. Han får ju aldrig riktigt chansen i Juventus.
Nej, men samtidigt, han har ju fått chansen, framförallt förra året, när Bonucci inte var där.
Mm.
Utan att riktigt ta den. Ska det sägas. Men ja, han behöver speltid, men jag sitter fortfarande och liksom funderar på liksom, Juventus, då måste de köpa in en ny lovande mittback.
Ja.
Det kanske inte är så svårt som det låter, men när man gjorde sig av med Caldara också genom att släppa honom till Milan.
Precis.
Så blir det så här att är det märkligt, och jag har svårt att se att Roma skulle ta Rugani på ett rent lån.
Ja, det finns ju inget värde i.
Ni måste ju kunna hitta någonting bättre än det.
Ja, istället för att förädla deras talang som inte riktigt har blivit något.
Mm.
Känns ju...
och sen bara lämna tillbaka honom när sommaren är slut.
Ja, precis. Nej, det är inte riktigt värt. Då är det bättre att satsa på något eget. Då. Ja, eller i värsta fall fortsätta med Fazio. Liksom.
Och Juan Jesus som tredje back.
Mm, det är väl där det som är det värsta.
Mm. Ja, det är det. Det är det absolut.
Mm.
Nej, men det, för ni,
så
ni...
det vill låna in oss som tredje back då, och inte få spela i Rom heller. Så.
Ja, det är orimligt. Fan. Jag tycker ju inte att Fazio har varit superbra i år.
Nej, superbra är ju tej. Alltså, det behövs ju förstärkning.
Mm. Okay,
men det är ju inte bättre att låna in någon som inte kommer vara kvar sen.
Nej,
eller som man inte får några pengar för.
Nej, man borde ju kunna hitta ett bättre alternativ i sådana fall på marknaden. Mm. Egentligen, även i januari, som man ska kunna trycka in bredvid Manolas. För att alltså, i de allra bästa värdena så skulle ju Fazio ju vara tredje back.
Ja, och det hade han ju dugit som liksom.
Mm. Ja, ja. Men att vara back nummer två i hierarkin är ju... ah, jag har varit så touchad
du
på
det
många gånger.
I och för sig, ja, du har ju alltid varit mer anti mot honom än vad han kanske har förtjänat. Han har gjort det bättre än vad du vill ge honom credit för. Men han är ju fortfarande inte tillräckligt bra för att vara andra back i en klubb som bör... var en toppklubb.
Precis. Precis. Och det är ju där det hela tiden skon har klämt.
Mm.
Att han kan klara av att möta så att säga, mittenlagen utan problem i Serie A och göra det bra räcker inte riktigt för mig. Man märker ju direkt när han när tempot blir högre så får han det mycket jobbigare.
Mm.
Framförallt också för att han inte har något tempo i sig.
Ja, precis.
Så att och är en ganska aggressiv mittback.
Mm.
Det är väl snarare det. Så det det går ju att vara långsam och vara en smart mittback, men han är ju den som gärna, som sagt, han är mer en aggressiv mittback som gärna vill upp och slänga sig och tacklas och sådär. Så att därför blir det också ett problem med honom så fort tempot går upp. Så att ja, att få in Rugani skulle jag säga som en jättebra värvning för Romas del.
Mm.
Men som sagt, då behöver vi ett avtal lösa som gör att Roma kan behålla Rugani.
Absolut.
Och det är jag tveksam på om man kan sy ihop.
Mm. Speciellt om det andra Juventus-ryktet går igenom.
Precis, för det ryktas ju även att Benatia ska hamna i Milan för ett lån. Och sen där finns det till och med, som ryktet säger, att man, att Milan ska vara tvungna att köpa ut honom för 15 miljoner euro. Och
vilket konstigt, ja. Båda de här kommer ju inte hända.
Nej. Omöjligt. Då ska alltså Juventus ha en ny mittback in i januari.
Mm.
Och det är också svårt att se det, framförallt när man krigar på alla fronter. Det kommer man ju fortfarande göra efter januari.
Ja. Ja, de går ju för att vinna på alla fronter.
Mm. Precis.
Inte bara kriga, utan här är ju... Nej, men det är inte bara så att vi vill komma så långt som möjligt i Champions League, utan här, målet är ju att vinna.
Mm. Ja, det är det ju. Precis. Nej, men Benatia till Milan.
Mm.
Lite samma sak där att, som Roma, att Benatia hade varit en riktigt bra värvning för Milan.
Mm. Där har vi en riktigt stabil back.
Mm. Ja, men alltså en Benatia bredvid en Romagnoli.
Mm.
Och ha ett mittlås med de två gör ju att man ligger i toppen.
Absolut.
Alltså, det blir bland de bästa mittlåsen som finns i ligan.
Mm.
Vi börjar få ett par fina, om nu det går i lås. Inter har sina, Juventus uppenbarligen redan sina som startar.
Mm.
Alltså, det finns bra mittlås just nu redan i ligan. Nu kanske jag missar någonting. Nej, jag tycker inte Napoli är tillräckligt bra. Albiol är inte tillräckligt bra.
Nej. Koulibaly däremot jävligt bra.
Ja, jo. Men, och det är samma sak, Manolas är bra.
Mm.
Men han har ingen bredvid sig som kan
som lyfta. Som är tillräckligt bra.
Nej, och jag skulle vilja säga att Rugani har väl inte riktigt den digniteten som Benatia har.
Just när man säger... Benatia kommer ju in och förändrar direkt. Alltså lyfter upp Milans mittbackslås till toppen. Rugani kan ju på sikt potentiellt göra det.
Mm.
Men det inte, kommer han i vinter så är inte så att de seglar upp och nu har vi bästa mittbackslåset.
Mm. Nej, precis.
Men potentialen finns.
Ja, men det hade varit en... Alltså, jag för mig att han är 31 nu, marokkanen.
Benatia, ja.
Ja. Mm. Och det, man kan ju då börja fundera på... Alltså, lite på ålder. Alltså, det här, så bra som han var i Roma. Han gjorde det ändå bra i Bayern också.
Mm.
Och har ju förra säsongen, när han faktiskt fick spela lite, också gjort det bra. Så att visst, det är ju fortfarande... Vi vet ju vad han går för.
Mm.
Frågan är liksom vilken nivå han håller i dagsläget. Jag menar, efter att ha fått spela så lite som man har fått göra egentligen hela vägen nu, och mest troligt kommer få göra ända fram till januari, så blir det ju ändå det ett frågetecken. Jag tror inte att han kommer vara dålig i år.
Nej.
Men frågan är hur mycket får man ut av de 15 miljoner euro man skulle, i sådana fall skulle köpa honom för.
Hur lång startsträcka har?
Ja, men och hur lång tid är det kvar innan man faktiskt behöver byta ut honom igen?
Mm.
Å andra sidan, så med samma resonemang så var ju Miranda ett helt värdelöst köp för Inter. Du förstår lite parallellen här. Men han har ju visat sig vara otroligt nyttig och är fortfarande det. Nu snackas det faktiskt om att han ska lämna i januari, tappar det helt. Gå till Sevilla tydligen.
Mm-hmm.
Men jag har också svårt att se det. Så länge Inter är kvar i Champions League så kommer han... Kommer det roteras på mittbacksplatsen, och då tror jag att han är kvar.
Mm.
Jag tror däremot säkert att han lämnar till sommaren då istället. Och lite samma sak, så det här är helt enkelt, vem är tredje back i Juventus? Alltså, vi har ju Barzagli också som inte har räknat med.
Nej.
Men det räcker liksom inte med en.
Ja, han är väl alldeles för gammal.
Ja, och jag skulle se honom, Allegri gillar honom, det märker vi ju.
Nej, men vad är han? 36-37
bast? Ja, men det är liksom... Men ändå.
Ja. Så är det, jo, det han visst. Fick ju komma in här i Champions League, så han Precis. Är uppenbart tredje i backen.
Mm. Men samtidigt så är jag för mig att Benatia fick starta nu.
Gjorde han det? Ja, kanske.
Jag tror det. Jag såg ju tyvärr inte matchen.
Nej.
Ska sägas. Men ja, för att återgå till hela idén, eller hela resonemanget, så är det ju att Benatia hade ju såklart varit en väldigt bra förstärkning för Milan i dagsläget. Mest troligt nästa år också.
Mm.
Och det är väl egentligen, och han, alltså det är också, den kortsiktiga lösningen kanske är det som Milan också behöver nu. Man behöver slänga de 15 miljonerna på att bara få den den förändringen, eller den vad heter det? Det steget upp för att på riktigt verkligen kunna vara med högt upp i ligan för att kämpa om den här Champions League-platsen på riktigt.
Ja, jo.
Även, nu ligger man ju bra till i år hittills. Men så här,
ja, han kommer ju hålla i alla fall 2-3 år till.
Mm.
Så det är inget.
Ja, men jag tänkte, ja, frågan är om 3 år, vilken nivå, det där sista året, vilken nivå håller han då?
Mm.
Men i dagsläget, ja, absolut, det är 2 kanonvärvningar för båda lagen. Men vi, som vi sa, det är orealistiskt att båda går. För då har Juventus helt plötsligt ingenting kvar. Eller, det kanske finns någonting kvar, men det är ingenting som man någonsin kan kunna, alltså, vad heter det, luta sig emot när man ska slåss på så många fronter.
Nej. Bra.
Yes, för att hålla sig kvar vid Milan, så Suso ska få nytt kontrakt.
Mm.
Det är ryktet som att han ska få 4 miljoner euro om året såklart.
Mm.
Och det känns väl som en bra deal.
Ja, absolut. Alltså,
på tanke på hur mycket Donnarumma sitter på, så är jag förvånad att han inte kräver mer.
Hur mycket är han sitter på?
Ish. Oh. Var det? 6,5? 7? Mm, okay. Nej, alltså nej, nu höfter jag ju bara. Alltså det är min, alltså. Jag får ju för mig att man gav ju Bonucci till era monsterbud.
Mm.
Och jag är ju för mig att Donnarumma inte var långt därefter.
Okay.
Väldigt jobbigt, jag helt plötsligt har tappat. Ja, han tjänar. Ja, men säg,
aldrig ihåg en sån här siffra.
Så. Nej, men jag, åtminstone är det 6,5.
Okay.
Ja, och då pratar vi ju om en lön som att Suso borde också liksom så här, hallå.
Mm.
Jag ska upp dit.
Måste vara lite mer stabil.
Ja, men nu har jag ju också börjat den här säsongen fantastiskt bra igen.
Mm.
Gör sina mål, gör sina assist, Milan går bra. Alltså, då, ja, men alltså, att betala 4 för honom, absolut.
Ja, ja, för tusan.
Det, jag ser inga
problem. Med den höjden så alls, varje nej. Dag.
Precis. Och det är väl också det att man är väl tvungen att ge mig ett nytt kontrakt nu också, i och med att det ryktades ju om att Real Madrid var där och knackade på dörren.
Okej, okay. Ja, då är det dags.
Mm. Ja, men så ser inga problem med det. Jag tycker att kan man få honom för 4, så är det ändå ett, alltså, jag skulle nästan säga att ett kap sett i vad han gör för Milan.
Mm. Ja, absolut.
Då så. Sista lilla ryktet vi har är ju, ja, nu var det i och för sig bara kontrakt, men vi hoppar lite.
Mm.
Märkte jag. Inter ska vi ut efter ny första målvakt nästa år. Och det är ryktet som att man är ute efter Golini i Atalanta.
Okay.
Jag ställer mig väl tveksam till att byta ut Handanovic än.
Mm.
Vi kom ju fram till att han var 34 år. Fyllde i juni eller juli.
Bara. Ja, mellansäsongen.
Ja. I alla fall. Så att han blir ju inte äldre den här säsongen än 34.
Nej.
Och jag ser väl att kunna att, ja, utifrån, alltså, Golini är 23. Så blir det så här, ska vi verkligen slänga in en 24-åring i mål nästa år?
När ni har en stabil målvakt.
En målvakt som kommer vara 35 nästa år.
Mm.
Visst. Jag skulle, om vi börjar med Handanovic, 2 år till. Eller 2 säsonger till, tycker att vi kan ha kvar honom.
Mm.
Jag tycker att det är vettigt att kunna säga att när han är 36, ja, men då går han in på sista säsongen i Inter. Jag tror inte att han kommer vara så mycket sämre målvakt då än vad han är idag.
Nej.
Han jobbar ändå mycket med reflexer. Alltså det är mer än, för mig så är det en mer linjemålvakt än vad det är någon som ska rusa ut. Så därför ser jag inte åldern som riktigt det problemet. Då kan rutinen väga upp det som, vad ska säga, ger mindre reaktion, alltså längre reaktionstid och sådana saker.
Absolut.
Så att jag, 2 säsonger till plus den här, så att säga, ser jag inga problem med. Så ja, visst, Golini kan ju vara en intressant målvakt, sätter att han har fått starta 7 matcher, ser jag, hittills.
Ja, och det är ju dags att börja sonera marknaden.
Det är det.
Alltså börja fundera på.
Att kunna få till någon deal med Atalanta.
Men då ska det här ske i januari?
Nej, till sommar.
Ja. Pratar vi redan sommartransfer?
Ja, men jag fick ett önskemål om att göra det. Och det är inte från mig själv.
Ja, okay.
Just bara det att inte letar, att det ryktas att vi letar efter en ny första keeper för att kunna ersätta Handanovic. Och däremot kan det bli så att Inter fixar en deal med Atalanta om Golini redan nu i januari. Det är ju inte helt omöjligt.
Nej.
Bara så därför kan det vara...
Ja, ser man att det ska hända i sommar så kan man ju mycket väl göra.
Mm. Men jag ser ändå det som att det inte skulle göra att i sådana fall, köp honom nu, låna tillbaka honom till Atalanta under 2 års tid.
Mm.
Och det går garanterat att skriva in någonting i det låneavtalet som går ut på att är han frisk ska han spela 50% av Serie A-matcherna. Minst.
Går det verkligen?
Jo, men det lär du. Annars så borde, eller så, om de inte gör det så skulle du ha rätten att häva lånet.
Ja.
Alltså, du kan ju alltid hitta vägar runt det.
Absolut.
För att se, och liksom, då kommer han i sådana fall vara 25.
Mm.
När han då ska ta över för Inter, ja, han skulle absolut kunna vara 27-28. Vi ser det till, absolut. Men det känns ändå som en vettigare ålder för en målvakt.
Ja, det känns ju som absolut fel tillfälle att byta första målvakt när man ändå håller på att etablera sig i toppen.
Mm.
Alltså det är bättre att...
Jag tror ju också att Handanovic kommer inte ha något problem att vara kvar i Inter de nästkommande 2 säsongerna om det inte är så att vi missar Champions League.
Mm.
Så länge vi kommer ta en topp 4-placering i ligan, då kommer han vara kvar. Någonting annat skulle förvåna mig.
Alltså, ryktas han ens bort?
Nej. Inte vad jag vet. Och nu är det också en, i och med hela det här, vad ska man säga, nästan så här åldersdiskriminering på fotbollsspelare just nu.
Mm.
Att liksom allt ska vara ungt, allt ska vara ungt. Så är det också så här att vem skulle vilja köpa en till nästa säsong 35 år gammal målvakt?
Nej, ja, en klubb som då är mer attraktiv än Inter.
Ja, dessutom ja. Och det lär inte finnas. Å andra sidan kan han ju kanske få bättre pröjs i typ West Ham.
Ja, säger. Men ja, nu är det fan bättre att spela i Inter.
Ja, men så länge vi går till Champions League så ja. Så det är väl åtminstone min take på det. Kan man värva en målvakt nu med löfte om att han ska få speltid och vi lånar ut under 2 år, kanon. Det är någonting sånt man kan göra, och visar det sig då att den här målvakten inte blommar ut så som man vill, ja, men då så. Då får vi får ju kolla på andra alternativ under tiden, och i värsta fall så får vi liksom sälja honom direkt eller låna ut honom och ta in en till målvakt. Alltså det är någonstans, det är inte svårare än så.
Nej.
Och det lär inte handla om så mycket pengar, framförallt inte om man slår ut det under åren, så att säga.
Nej,
så
se
chansningen blir ganska billig, så jag tänkte.
Jag har allmänt känt att inte lyssna på den här podden. Så.
Mm, ja, Brozovic i alla fall.
Ja.
Då så, vi ska gå in på matcherna. Och vi ska börja med ligamatcherna, för det var ju en riktigt bra helg, hörru.
Var det?
Jajamensan.
Okay.
Bästa helgen på länge.
Ja, visst. Matchmässigt, jag förstår resultatmässigt i dina ögon.
Ja.
Matchmässigt, nej, jag vet inte.
Nej, precis. Nej, men så, det var inga supermatcher eller lag som mötte varandra, korrekt.
Det fanns väl en, men den blev ju som den blev.
Men jag vill bara snabbt flika in att Torino tog och slog Sampdoria med 4-1.
Mm.
Och den,
Belotti på gång.
Ja, Belotti fick göra 2 mål.
Ja.
Så den har gjort 4 totalt.
Mm.
Men det jag fastnade för var Quagliarellas straff, som han slog väldigt svagt.
Ja,
men får ju sätta returen.
Mm.
Och han gör det ju så fint när han lägger, när han får tag i bollen och bara lägger den från höger till vänster för att rulla in den i öppet mål förbi keepern. Alltså det är så tekniskt
väldigt lugnt och kontrollerat.
Snyggt. Ja. Jag blev liksom så här, fan, vad enkelt.
Mm. Ingen fan, vad stress enkelt. Där inte.
Nej.
Vad fint.
Ja, men så den känner jag att han Quagliarella behöver liksom få höras.
Veckans mention.
Mm, även om Ekdal fortfarande spelar.
Ja, men det är ju bra. Det är ju kul.
Ja, han börjar ju närma sig hälften till 28.
Mm. Ja, men jag... Det är med glädje.
Ja. Ja, det blir vin. Vilket fall som helst.
Ja, precis.
Då så.
Mm.
Inter tog ju och slog Genoa med hela 5-0.
Ja, vad är det för försvarsspel?
Mm, jag var ju lite pessimistisk inför den här matchen, i och med att vi skulle ha Champions League-match.
Mm.
Möta Barcelona, tänkte. Så vi vilar mycket. Trodde ju nästan så att ja, men det lär väl bli kryss.
Trodde du verkligen?
Ja, innan jag till slut kom på att fan, Genoa spelar ju match mot Milan i onsdags. Mm. Ja, inte igår när vi spelade in podden, utan ytterligare en vecka bakåt. Tror jag. Fan, de har ju knappt fått vila. Och de körde ju skiten ur sig mot Milan för att kriga till sig en pinne som inte blev det.
Mm.
Så då helt plötsligt kändes det som att fan, nu blev det helt plötsligt en fördel för Inter. Även om vi roterar lite spelare. Jag tycker också överlag att vi borde roterat fler spelare än vad vi gjorde. Nu så är det ju lugnt, sett till alla resultat.
Ja.
Så kan man ju inte gnälla, men liksom, jag förstår liksom inte varför man startar med Politano om han är tänkt att starta Champions League, vilket han gjorde. Fan, släng in Candreva. Mm. Varför startar Perisic matchen när han absolut är given att starta mot Barcelona? Släng in Keita. Alltså, varför startar Brozovic när vi har Valera på bänken? För Brozovic kommer garanterat starta. Alltså, det blir så här om och om igen. Liksom. Varför behöll vi de tre på planen? Visst, Perisic kan springa mycket. Men de andra två i alla fall. Samtidigt så förstår jag också, du kan inte byta ut hela startelvan heller.
Nej, det är ju fortfarande tre poäng som ska spelas om, som är väldigt viktiga.
Stämmer.
Så det är ju...
Men då blir ju nästa fråga istället.
Hade han bytt ut hela laget när du åkte på torsk istället? Då hade ju...
Ja, men samtidigt och... så hade jag förstått det.
Ja, fast hade du gjort det?
Ja, det hade jag gjort. Men ja.
Men det bara, varför vilar man alla samma match? Mm. Gud.
Ja, men det som är att Inter ledde ju... Vi ledde med 3-0 i halvtid, jag för mig.
Ja, det var något sånt.
Eller om det bara var 2.
2-0.
2. Redan där, sett till vad Genoa hade, det vill säga inget.
Nej.
Så
nej.
Tycker jag redan i halvtid
och borde man... Och gå bort 1-0 då.
Ja. Ja, men då borde man ju redan där så här, ja men nu börjar vi byta ut spelare.
Mm.
Men det är där också, det tog för lång tid innan han började byta ut spelare som skulle vara tongivande nästa match.
Ja.
Så det är liksom... Det...
Sista bytet var väl Radja i slutet där.
Mm.
Och Radja har väl varit skadad fram tills nu.
Ja.
Så det är ju inte så konstigt att man väntar med ett byte, för man vill väl ändå kasta in honom och ge honom några minuter, men...
Mm. Nej, ja, absolut. Jag tycker att det är ett absolut
bättre. Sen 58:e är inte heller så jätte...
Ja, men... Kunde släppte in honom tidigare? Och det var, vem var det som gick ut då?
Politano.
Ja. Och sen krävdes det upp till 76:e för att Perisic skulle ut.
Mm.
Och... Nej... Märkligt, helt enkelt. Jag tycker att man hade kunnat gjort mer byten tidigare, helt enkelt.
Samtidigt inte 2-0 en död match.
Ja, men, nej, och vi vet ju inte sett ut i andra halvlekar efter att ha lett med 2-0. Så ja, det är väl klart, jag förstår vad du menar. Men framförallt nu i efterhand så är det så här, byt.
Ja, speciellt när man får 5-0.
Ja, men när vi gjorde 3-0 så tidigt som vi gjorde också, så blev det också så här, byt ut 2 nu bara.
Mm.
Behåll ett tredje byte för Radja eller för en skada. Så. Men nog om byten eller bytesgnäll, så ska man ju säga det att João Mario fick ju komma tillbaka.
Mm.
Och han gör ju riktigt bra helt plötsligt. Snacka om att komma från fysboxen och bara födas på nytt. Nu ser han ut som en spelare som man absolut ska ha kvar i laget. Snarare en spelare som man bara får bort honom.
Ja.
Säljer någon för reapris. Får vi 20 för de där 40 vi sålde honom för. Kanon. Nu är det snarare så här, fan. Han ser ut som en spelare som
han
faktiskt
ska starta
gör
varje match.
Ja, det kanske var tej. Men liksom, vad var det? 1 mål och 3 assist gjorde han mot Genoa.
Mm.
Och det är liksom, bara det är helt sjukt. Samtidigt som du säger, Genoas försvar var ju inte det vassaste för dagen. Men det hände saker runt omkring honom. Det är på positiva sätt såklart. Så att man blir ju väldigt helt plötsligt imponerad över att en spelare som har varit så dålig visar att nej, men det finns faktiskt någonting här.
Mm.
Och att nu ta fram det, att Spalletti egentligen också, att Spalletti inte gått fram det förrän nu är också någon sån här grej. Men nu ser det ut som en spelare vi absolut ska ha kvar.
Ja, ja. Nu tillför han ju mycket.
Nu börjar han ju tillföra lite av det igen, liksom så här, tillföra lite det som Rafinha tillförde förra året. Kan driva boll, har mycket rörelse, är trygg med boll, alltså angående det här med driva. Så att, det finns mycket bra som han gör just nu. Och det, sen så blev det också det här, jag strunt samma, jag skulle försöka byta på något snyggt sätt och lyckades inte göra det. Men Joao Mario, fortsätter han så här så är det guld. Det här blir helt fantastiskt, det blir riktigt bra. Sen får vi se om jag sitter där om 2 veckor och bitter över.
Varför spelar han?
Ja, varför? Säljer honom i januari bara. Det skulle vi ha gjort. nej, men Inter spel överlag. Alltså jag tror inte, både den här matchen och självklart matchen innan mot Napoli, Lazio. Jag tror inte jag sett Inter spela så här bra.
Nej,
alltså det är en fröjd just nu. Självklart 8 mål på 2 matcher.
Ja, sen vet man ju, som du är inne på, den här matchen, Genoa orkar ju inte riktigt.
Nej.
Och inte lyckas ju vinna tillbaka bollar hela tiden. Man vet ju inte hur mycket det spelar in att det ser så himla bra ut. Men samtidigt...
Med Lazio i ryggen.
Ja, så ser det ju uppenbarligen väldigt, väldigt bra ut. Men jag har ju kommit på det.
Ja.
Att du ska ju inte se Inter-matchen hemma hos mig nu.
Ja, för då vinner Inter.
Ja, med 3-0 och 5-0.
Ja. Och när jag sen går, då förlorar Roma. Precis. Eller Roma tappar poäng, ska man säga. Så här. Ja. Jag ska komma över varenda helg nu, titta fotboll. nej, men Inters pressspel börjar sitta betydligt bättre. Och framförallt så är det inte bara, egentligen inte pressen som sitter bättre i sig, utan det är snarare det att resten av spelarna vet vad de ska vara när pressen sätts. Vi vinner så otroligt mycket bollar. Ja, som de, alltså, ja, men egentligen andra bollar. Som vi tidigare inte alls vann. Precis samma sak i eget försvar. Att, alltså när bollen, när man ser så här, man ser inte hela planen, man ser bara den här fina med det man får från tvn. Och så går en boll liksom, men den tar på någon så den stöter tillbaka eller ja, något sånt. Den backrensar. Nu sitter man nästan där och bara, ja, den här har vi.
Ja, jo, men det ligger rätt i ytan hela tiden.
Vi fångar upp så mycket av de bollarna jämfört med motståndarlagen, så det är helt galet just nu. Och sen så dessutom, man var ju lite rädd för det, att Inter misslyckades med att spela sig ur Barcelonas press. Så var man lite nervös inför Lazio, som också brukar sätta press, som sagt. Och bara, oj, hur går det nu? Men snarare tvärtom, från att liksom efter Barcelona säga att, hörni gubbar, vi kan inte spela så här, vi klarar inte det, vi får tjonga. Så har man ju gjort tvärtom. Man bara, ja, men nu har vi fått en lektion från Barcelona. De andra lagen är inte lika bra på det här som Barcelona, så nu kan vi spela oss ur det. Det är liksom lite så det känns, att de fick ett högre tempo hur de skulle göra det mot Barcelona, och nu så börjar man få till det. Jag vet, liksom, det kändes också där. Bollen går lite som på ett snöre helt plötsligt. Även under press, att man börjar veta, men jag skulle nog varit i den där ytan. Alltså, det var ju som att Barcelona
väldigt
liksom...
stora ord på 2 matcher.
Ja, jag vet, men det är så mycket som ser så otroligt bra ut just nu.
Ja. Jo, jag kan inte säga för mycket om det, men...
Nej, och sen så finns det en kreativitet i anfallet som inte har funnits på väldigt länge.
Nej, jag säger det.
Så min enda fråga efter den här matchen, egentligen mot Genoa, är hur sugen var inte Icardi på att hoppa in? Han hade ju suttit där på bänken och bara, fan, jag hade ju gjort 5 mål.
Ja, jo, samtidigt.
Jag behöver dem för skytte...
För skytteligan. Fokus skytteligan redan, alltså.
Jajamensan. Kan jag inte låta Piatek eller Piatek dra ifrån.
Nej.
Ronaldo gör ju sina mål. Immobile gjorde ju 2, så att, ja, jag tror nog att han var så här, fan. Han inte bara får kunna kliva in och göra 3 åtminstone.
Ja, det var ju skönt att Piatek inte gjorde några mål i den här matchen. Eller?
Nej, men han kommer väl, det sa vi det förra veckan när pratade vi bara om det, att gör han 15 mål i år så är det en väldigt bra säsong.
Ja, ja.
Även om det är 9 mål på så här tidigt in på säsongen.
Absolut.
Ja, det var ju nog om att hylla Inter. Ska vi gå till Roma då?
Nej.
Nej, då går vi till Milan istället.
Nej, vi kan bränna av Roma.
Ja.
Inte mycket som funkar i det här laget, alltså.
Nej.
Det är tragiskt. Vi kan ju börja i och för sig med straffen. Den blir väldigt
central.
Matchpåverkande. Hur kan det vara straff?
Nej, jag är villig att hålla med. Man kan ju diskutera om Olsen menar jag såklart är på Simeones ena fot med händerna.
Han är nog på.
Men reaktionen av den är Alltså det här är ju en billigare filmning, eller en billigare förstärkning, om du ska kalla det då. Ja. Att om man är på, än det Gekko brukar göra.
Varför blir Gekko alltid...
Han är duktig på det där.
Ja, visst.
Det var någon säsong där han fick så mycket straffa med sig, när han typ bara slängde sig. Det där minsta touch så gick han ner och så fick han straff för det. Nej, men det här är ju absolut avdelning väldigt billigt i alla fall. Framförallt för att, alltså, det finns flera sätt att se sådana här situationer på. Den touchen som Olsen har på honom är minimal.
Ja, men det är ju tydligt att han inte lägger sig ner för en känslor i hans ansikte.
Precis. Och den pendlingen på benet som han har, som gör att han, alltså, han söker ju så fort han lyfter det benet efter att liksom kanske ha fastnat lite, om man nu ska säga så, i händerna.
Men han är ju inte ens på väg efter bollen.
Nej, han går ju in med den foten inåt i planen, ja, samtidigt som han har slagit bollen utåt i planen. Så ja, det är ju så såklart att det enda han vill göra är kollidera med målvakten.
Och jag är, för att förtydliga, jag är helt, alltså, med på att domaren i det här läget blåser straff. För i mitt tycke så står han i en sån position att han har Olsen emellan sig och Simeone, så han ser inte riktigt vad som händer där.
Nej, han ser liksom, nej precis.
Så känslan är helt rätt att han blåser straff. Men nu har vi ju det här video assistant referee, vad det nu heter.
Precis det.
Ja. Nej, men han får ju tydligen någon konfirmation via sin snäcka. Det var ju inget som framgick i tvn riktigt. Utan det enda man ser där, det är ju att så här, nej, han går inte ens ut och tittar på den här.
Nej. Nej, men det, alltså, jag tycker också att det är konstigt. Det är det typiska, det vi har gnällt på VAR. Och det är säkert jättetråkigt att höra oss upprepa den här kritiken som finns mot systemet i år. Det som fungerar,
men det blir ju så centralt.
Ja, men det som fungerade så bra i slutet av förra säsongen, alltså sista halvan på Serie A, så var ju VAR kanon. Det funkade ju jättebra. Visst att det fanns vissa lägen man kunde fundera på vad ska VAR bry sig om och vad ska VAR inte bry sig om. Det var ju oklart. Men nu är det snarare som att det enda VAR gör är att kolla att det inte är offside när det är mål, och bara kolla att att bollen inte över linjen, ett inlägg slås, och att ett rött kort ska vara ett rött kort. Sen så gör inte VAR ett skit mer, utom att se att vi kan inte se att Olsen inte rör Simeone.
Men det jag funderar på, har de i någon match gått ut och kollat på tv-skärmen? Jag kan inte komma på en situation i år, alltså.
Nej, jag kan inte. Jag vill ju säga att det finns någon.
Det har ju såklart hänt, men
men jag, närminnet är dåligt.
Förra året såg man, det gick de hela tiden med den
där lutan. Men alltså, jag tycker att de som sitter och kollar...
Var väl, jag tror att det var någon den här omgången till när de kollade.
Men jag tycker att i år, så att säga, att, till exempel den här situationen, att rummet gör ju, alltså rummet, eller VAR-rummet som jag så fint vill kalla det, precis som NHL som också har ett sånt rum, så vill jag ju någonstans tycka att, ja, det är väl bra att de kan konfirmera om det är kontakt eller inte. Eller fel, det är inte, ja, det är det de gör. Kan vi se att det inte är kontakt, då ska vi meddela det till domaren. Men i det här läget, i och med liksom att kontakten är i grund och botten mellan Simeone och Olsens huvud, då känns det så här som att sa de det till honom? Blåste du för att Olsens huvud var i vägen för Simeones fot? Ja, okej.
Ja,
men då är det ju så här, okej, fine. Men det borde ju liksom, annars så, jag snarare att de säger att vi kan inte se att inte, det var kontakt. Då man säger, vad bra, då tog jag rätt beslut. Och jag håller med, det är ett fel beslut.
Gå ut och titta, och sen visst står du fast vid din straff, så då är det väl fine. Men, nej, det blir bittert. Ännu tråkigare med just den här straffen, tycker jag, det är att det dödar matchen lite grann. Fiorentina slår av lite på spelet. Alltså, jag hade ju förväntat mig att se Chiesa och Simeone bara köra. Som man har hört att det ska de göra. Men det blir liksom, det dör lite, och Roma är ju Roma just nu och får inte igång något passningsspel och lyckas liksom inte bygga något spel överhuvudtaget som är värt någonting. Och när man väl kommer till lägen så kan man liksom inte avsluta. Och det gör liksom att hela matchen blir bara så här, den var bara tråkig.
Det är ju trist. Och framförallt återigen för att VAR används på ett sånt otroligt dåligt sätt just nu. Jag måste bara fortsätta på VAR.
Jaha.
Jag har mer här. Jag måste bara få det ur mig. Och det är ju... Bara för så sådär så tappade jag bort VAR och vad jag ville säga med VAR. Så att jag får spara det till nästa gång helt enkelt.
Okej.
Men ni tog ju till slut och kvitterade.
Mm. Florenzi får till en halvvolley.
Felträff?
Nej, jag tror han... Alltså han försöker ju bara få den på mål.
Mm.
Det är en, jag vet inte, kan man kritisera Lafont för hans utboxning där? Hamnar ju liksom rakt i boxen ner på. Men samtidigt, när jag tittar på det så bara, vad ska han försöka göra?
Nej, han behöver
kan ju bara försöka få bort den så långt som möjligt.
Ja, och problemet är att den går ju inte långt bort.
Nej.
Där har vi problematiken.
Så Florenzi får måtta, det är ett halvdant skott, men det sitter ju ändå, så det får man väl ta med sig.
Absolut.
Jag vet, så är det inte jättemycket chanser. Chiesa hade någon jäkligt snygg när han...
Ja, och sen försöker han spela till Simeone och Simeone är inte med på att han ska slå bollen. Fy fan. Jag hade varit lika arg som Chiesa var efter läget. Bara, här serverar jag dig. Du har haft
ett,
ja, men, och du, din säsong i år har varit knackig. Och så tar du inte ens och ger allt för att... Nej, du bara bromsar in istället.
Ja, nej.
Så, ja. Men ni hade ju några chanser också. Dzeko tar ju missar.
Ja, han är ju inte
ett riktigt bra läge. Han tog ju också så något intressant inför Champions League-matchen och menar på att ja, men det är det som egentligen alla anfallare egentligen säger, att det är mer taktiskt i Serie A än vad det är någon annanstans i Europa.
Mm. Ja, men det är ju alltså mer taktiskt defensivt skickligt liksom. Så att det skapas ju mer, det ser man ju när man tittar på Europa. Dzeko får ju ännu fler lägen, speciellt mot de sämre lagen.
Ja.
Men nej, han är ju inte alls i form. Har ju inte kommit igång. Det är väl egentligen ingen i Romas anfall som är i form. Och inte i mittfältet heller. Saniolo visar ju i och för sig bra. Tar steg framåt. Alltså det är ju över förväntan.
Han hade några aktioner som såg ganska fina ut.
Nej, men och även här i Champions League. Men det kommer vi in på senare. Så.
Jag tänkte, hans skott är ju riktigt bra. Som Lafont reagerar. Visst, det är för nära mitten av mål. Men att få iväg skottet så fort och så hårt är en prestation i sig. Sen så, ja, nu kommer ingen komma ihåg det här om en vecka. För att det var ju en räddning, det gick ju inte in.
Nej, så är det ju. Man kommer inte ihåg själva skottet.
Men just den
tekniken som
krävs.
Men man tar ju med sig att Saniolo ändå visar. Alltså när laget går knackigt och det inte finns jättemycket ljusglimtar så får man ju ta med sig att han växer in i det i alla fall. Det ser lite som Indy gjorde förra året.
Men då är det frågan just om är Roma nya Arsenal. Man får spelarna ta det första steget i utvecklingen, men de kommer aldrig blomma ut till någon. Alltså, sen så tar de inte det där sista steget. För man kan ju faktiskt, alltså, just angående Ynder, så börjar man fundera på vad är det som händer.
Ja, fast han har ju fortfarande bra aktioner. Alltså, det är väl bara inte att man ser dem hela tiden.
Men det känns ju fortfarande som att det är steg bakåt jämfört med förra.
Med förra hösten?
Eller, ja, förra våren.
Jo, men så är det ju. Men det kan ju också förklaras med att det, liksom, det är ingenting som funkar i Roma. Och det är väl det som är det läskiga. Att det finns liksom ingenting som fungerar. Och här i en match där Fiorentina egentligen står lite på bromsen, kör inte full fart framåt, låter Roma ha mycket boll. Vi får ändå inte igång det. Så nej, alltså, ja, det är väl bara vänta och se. Men jag är inte orolig för Inders skull.
Nej. En sista grej då med Roma är ju det att gamla Fiorentina-tränaren Sosa fick ju frågan om han ville, om han kunde tänka sig att coacha Roma. Varpå han svarade ja, jag hade jättegärna tränat Roma. Det är en av mina drömmar att jag en dag ska träna klubben.
Okay.
Det här fick ju viss negativ spridning. Så hans agent var ju tvungen att gå ut och säga att nej, han sa inte det här för att vara respektlös mot Di Francesco.
Nej, han
utan han svarade bara ärligt på en fråga om han var intresserad av jobbet i Roma. Inte att han vill ta över
nu
Di Francescos jobb. Så det har ju blivit en liten grej det här.
Ja.
Och nu gick ju senast gick ju från förbundet Costa Corta ut och sa liksom att det är osmakligt egentligen att han att Sosa hade sagt så här.
Jaha. Nej, det är alltså det där. Och det tycker jag blir fånigt.
Jag tycker ju också det. Jag visst om Sosa hade varit liksom mediatränad deluxe så hade han sagt det att jag hade jättegärna tränat Roma, men liksom.
Men det är inte aktuellt just nu.
Nej, det är inte aktuellt just nu för de har en bra tränare. Mm. Vi får se vad framtiden visar. Hade de ringt mig hade jag då varit intresserad. Alltså, så. Men samtidigt, när du får en fråga just, så är det inte konstigt.
Skulle du kunna tänka dig att coacha Roma? Bara, absolut.
Ja. Ja, men han, är ju inte, han har varit tydlig med det tidigare att han gärna hade velat coacha Roma. Mm. Så därför är det ju inga konstigheter att han säger det just det igen. Och, men det känns som sagt att det blir inte vara respektlöst mot en sittande tränare.
Nej.
Det är ju media som liksom ser till att de ställer en fråga, han svarar ärligt på det och sen så är det frågan om de skriver ihop det som att han ska ta jobbet.
Mm.
Men det är samtidigt inte alltså, Sosas fel.
Nej, och samtidigt tycker jag att det skvallrar lite om hur darrande det är för Di Francesco. Mm. För hade han suttit stensäkert så hade det ju inte ens blivit en rubrik.
Nej, då hade man ju inte frågat Sosa om han var intresserad av jobbet.
Nej. Nej, och framförallt så även om han hade uttryckt en dröm för att träna Roma någon gång, alltså via annat än en direkt fråga, så är det ingen som hade uppmärksammat det ändå.
Nej, det var ingen som hade brytt sig i alla fall.
Nej.
Utan det är bara, ah, han har en dröm att träna Roma. Kul för honom just nu, så får han inte göra det.
Nej, precis.
Men ja, det blir
precis.
Och så
är det Dundee, liksom.
Men nu blir det som du säger, det blir jobbigare bara för att Di Francesco ändå kanske inte ska ta, jag vet ju inte om han sitter löst, men det men går måste, ju inte bra.
Nej. Och jäkla vad arg han var under Moskva-matchen.
Hade han inga glasögon på sig då heller?
Nej.
Det är därför. Han hade dem i början, så att... Ja, ska vi gå över till Milan då?
Okej. Okay.
Eller vill du säga någonting mer om poängförlusten, eller krysset?
Nej, det är en poängförlust för Fiorentina också. Ja. Det ska man väl lägga till.
Nej. Alltså, sen ska man ju avsluta det med att säga att kryssa mot Fiorentina är ju i sig inte dåligt.
Nej.
Problemet är ju att Roma inte har vunnit de matcherna man ska vinna. Därför precis. Blir det här ännu värre.
Mm.
Yes, Milan. Vinner andra raka matchen på typ stopptid.
Ja, och vad är det för något? Vad är det för mål?
Nej, jag satt och var skadeglad mot Genoa.
Mm.
Tills den här... Jag vet ju nu inte om Radu är ägd av Inter eller om han har sålts av Inter. Han har åtminstone tillhört Inter.
Mm.
Målvakten som står i Genoa. Och sitter där och bara... Åh, vad glad jag är. Han gjorde ju en bra match.
Ja.
Och sen ska han ut i typ sista minuten. Går han ut, han har redan gjort en tidigare så här, enhandsboxning. Han bara slänger sig ut och försöker boxa med en hand. Och bollen... Det är bara en hand. Han får ingen kraft i den utboxningen. Så att, ja, då till slut där på de där tilläggsminuten så tar han boxaren rakt ut till Romagnoli som på volley lägger den på en fin båge.
Mm.
Snyggt tekniskt nummer av Romagnoli, han står ju med sidan.
Var det han som avgjorde den också?
Jajamensan. Ja.
Vilken hjälte.
Så då blev man ju extremt bitter. Och så satt man då återigen och jag såg ju absolut inte hela matchen Milan och Udinese. Jag såg egentligen från det röda kortet, men det kom vi in på senare. Och sen så bara, sitter man där och bara, åh, det är typ 2 minuter kvar. Frisparken de slog blev inte farlig överhuvudtaget. Nice. Och så helt plötsligt så står det 4 Milan-spelare i boxen. Det står 3 Udinese-spelare. Milan-spelarna, ingen vill ta avslutet. Alla vill lägga över ansvaret till någon annan. Och sen till slut så tänker Romagnoli, när jag känner att nu läget börjar dö ut.
Mm.
Nej, jag bombar bort den. Jag bara borrar in den.
Ja, nu pratar vi om den här matchen.
Nu pratar vi om den här matchen.
Det var 4.
Jaha, förlåt. Kanske
de var nog 5 Milan-spelare, tror
jag. Ja. Ja, men, och då kände man bara så här, men för i.
Mm.
Extremt frustrerande för min skadeglädje.
Jag förstår ju inte det försvarsspelet. Eller, jag förstår ju att 5 Milan-spelare kan rulla upp 3 Udinese-spelare som springer runt som myra höns.
Mm.
Det är inga konstigheter. Men de får göra det typ 20 sekunder utan att någon annan ansluter till försvarsjobbet.
Nej, men visst, det är ju ett dumt bolltapp på mitten. Extremt. Får en jättedålig touch som gör att, jag tror till och med att det är Romagnoli som bryter den där.
Mm.
Och lyckas sätta igång en kontring. Men det känns redan som när Cutrone är som att han bränner det läget. Han lyckas inte få slå bollen när han ska, men lyckas ju chippa in den in mot mitten. Jag tror att det är Suso som står där. Och sen så ser det liksom bara som att de spelar runt bollen. Och jag satt ju, när jag såg det läget, att det är ett bra läge. Så bara, när kommer Udinese-spelarna?
Ja.
När kommer de?
Det är ju inte konstigt att de hamnar i ett 5-3, alltså med, som du säger, med tanke på hur bollbytandet går.
Mm.
Utan det är att det tar sån tid för Udinese-spelarna att komma hem.
Ja, men det är som att de står på halva plan och bara, vi ser vad som händer.
Mm. Ja, men typ ger upp och shit, nu gör de ju 1-0. De har ju... Mm. Och sen när läget börjar rinna ut lite, då bara, vänta nu. Det här kanske vi kanske hinner hem ändå. Ja,
men då är de ju alldeles för sena.
Ja.
Som gör att den spelaren som försöker täcka skottet hinner inte dit. Han är ju för långt bort.
Mm.
Alltså det är så usel laginsats när man försöker kriga till sig en poäng mot
med
Milan.
En man mindre.
Med en man mindre. Och sen så bara, ge upp på det. Alltså, jag får panik.
Det är sista sekunden. Mm. Liksom.
Men oj, vad det här självklart bygger självförtroende för Milan. Nu gör ju de, jag kan ju inte egentligen...
Absolut.
Gnälla för mycket och inte gjort jättemycket mål på stopptid och precis i slutet av matchen.
Ja, två senast.
Mm. Till exempel.
Därmed så... Men det är ju viktigt att vinna matcher, ja, på stopptid. Det bygger sån himla mentalitet att vi slutar aldrig köra.
Mm.
Och det är så himla viktigt.
Och nu börjar ju Milan göra det. Och det sätter ju också press på andra laget. Även man kan säga att det var ett bolltapp på mitten. Det var en dålig boxning av en målvakt. Tillbaka till genom matchen. Så blir det ändå så här att det blir ändå en orolighet i motståndarlaget när klockan börjar ticka. Inter har ju verkligen fått med sig det nu.
Mm.
Så du säger. Så, ja, Milan har ju här någonting. Alltså det här är nog det viktigaste att kunna bygga på. Samtidigt som man måste gnälla på att det ser ju inte bra ut innan. Alltså, man borde ha dödat båda de här matcherna mycket tidigare.
Mm.
Genoa är inte bra. Udinese är inte heller bra. Ingen bra form heller. Man ska slå dem, punkt. Att behöva tillägg för att göra det.
Mm. Samtidigt återigen
samtidigt styrka, 6 poäng.
Att vinna matchen är inte så bra.
Ja, självklart. Så länge man kan visa att det ser bra ut andra matcher.
Ja,
det där typiska. Samma, sen så om man fortsätter lite på Milan så måste man säga att Bakayoko börjar hitta rätt nu från att se ett helt klappkass ut i början.
Mm.
Så får han faktiskt någonting gjort på mittfältet. Även om det var han som typ låg bakom Genoas kvittering mot dem. Men...
Okay.
Verkar faktiskt komma igång på och kanske börja nå upp lite av det som man förväntade sig av honom efter att när han blev värvad till Chelsea från Monaco.
Mm.
Så det ska bli spännande att se vad som händer med honom just i Milan. Och hur mycket fler chanser han får och hur det fortsätter arta sig. Annars måste jag säga att den situationen som är intressant.
Jag hade missat det, de fick ju utvisningen med 95.
Ja, det som är intressant i den här tidigare matchen är ju att Udinese fick ett rött kort.
Ja.
Det är någon, för er som inte, eller ja, vi tar och berättar i alla fall. Så är det ju så att Castillejo tar och startar om, eller har bollen i en omställning. Nu kommer jag inte ihåg namnet på Udinese-spelaren som tar det röda.
Ja, oh, no tick. Think.
Ja, det är vi alldeles nöjda med det uttalet. Tar ju då och inser att jag hinner inte kapp på honom, så jag tar och sparkar ihop hans ben.
Mm.
Det här lätta med att det man gör, det man gjorde i tonåren mot varandra när man gick bakom och bara
slog. Men då gjorde man det på grusplan.
Ja, men jag tänkte mer, man gjorde det, fan, gjorde i korridoren på högstadiet också.
Uh-huh.
Ja, men sparka till så att han slår ihop den pendlade benet in i det andra helt enkelt.
Mm.
Så att han faller. Det här åker han på rött för.
Mm. Ja, det här är alltså för mig en tydlig omställning, gul kort, jobba ta den.
Ja, alltså den här... för mig så är det också det att liksom, han sparkar inte onödigt hårt. Ja, han är inte i närheten av bollen.
Nej, men han försöker inte klippa hälsenan på grabben. Liksom.
Nej, precis. Att slå ihop bollen, visst, han får ju upp. Castillejo har ju fått upp en fart, men det är en gräsplan. Det finns värre lägen då du springer lika fort och får en tackling som tar ännu sämre.
Mm.
Så ja, du får glida lite på magen. Alltså, sådär sett till alltså risken med det han gjorde. Alltså, för det enda sättet man kan se det som är, jag fick höra att man tog det som farligt spel. Och blir så här, okay. Farligt spel, hur då? Vad är, alltså, jag kan,
någon jätteskaderisk?
Nej, jag kan inte riktigt se den. Jag ser snarare att jag håller med. Jag tycker det är jättemärkligt att det är rött.
Mm.
Och
däremot det solklaraste av gula.
Alltså. Ja, det är så cyniskt att det inte finns någonting. Och att vara cynisk i fotbollen, det har jag ju accepterat.
Ja.
Att spelare tar det gula för att förhindra en omställning. Man tacklar in framför för de ska snubbla över benen på en. Du vet att du inte är i närheten av bollen.
Nej, precis.
Så att det är liksom det som ska bli intressant att se av det här, att om det nu det här är rött och det är ett korrekt beslut att det här är rött.
Mm.
Så ska vi, alltså ur regelbokssynvinkel, så ska jag bli väldigt intresserad av att se hur det här kommer urarta sig under säsongen. För det vi kommer istället få en otroligt jobbig bedömningsfråga. När går de verkligen efter bollen och när försöker de bara stänga spelaren? För så fort de bara stänger spelaren, då ska det vara rött i sådana fall.
Mm. Ja, när de klipper spelaren.
Ja, precis. Men du kan ju också diskutera att jag springer förbi dig och du bara... Alltså, vi har ju sett de här, de som bara sätter in kroppen.
Ja.
Egentligen bara ut med benet så att den andra springer in med lånet, låret lagt i benet och bara faller. Det om något måste ju vara rött i sådana fall.
Ja, nu tror jag inte att det här kommer bli någon ny praxis.
Nej, men det är ju... Och i sådana fall så är det ju bara fel. Då i sådana fall är det röda kortet bara fel.
Ja.
Det är ju dit jag kommer. Det är det som ska bli intressant att se nu.
Mm. I de matcherna. Men jag tror inte att det kommer förändra domarens bedömning av vad ett rött kort är.
I sådana fall tycker jag att det pratas för lite om den här situationen. För att jag tycker att det här är att sätta ett nytt praxis på omställningar. För du tar det indirekt, du har farligt spel eller en frilägesutvisning.
Ja, och fri var ju definitivt.
Nej,
det
precis. Ja, men det är ju som en friläges... Alltså jag förstår att gör du så här när någon springer fri mot målet, då ska du ha rött.
100%.
För då kommer vi in... Det är ju en frilägesutvisning. Du försöker inte ens ta målet.
Men det här är ju en omställnings... Mm. Förstörande av omställning.
Ja, ja. Nej, så att det... Vi har som sagt, jag är väldigt nyfiken på att se vad det här kommer göra.
Jag tror kommer det kommer få någon bli väldigt inte. Besviken.
Ja, och då kommer jag vara väldigt bitter på den här situationen.
Ja, ja.
Det var han som saknades när Milan gjorde målet.
Ja, det var han som skulle tagit hem jobbet.
Jajamensan, han hade tagit hem jobbet. Helt klart. Nej, men som sagt, märkligt tycker jag att det är.
Mm. Jo, men jag tycker också att det är lite märkligt.
Ja, då har jag ingenting mer att säga där.
Då struntar vi den.
Ja, hoppa över till Juventus. Som slog Cagliari, fortsätter vinna.
Mm.
Inga konstigheter och slog något rekord. Har aldrig startat en säsong så här bra som de har gjort nu.
Det gjorde de väl den efter 10 matcher, tror jag.
Jo, men det uppenbarligen gör de det nu också.
De fortsätter.
Trots det, vad är det, ett kryss och resten vinster.
Ja, det är helt otroligt.
Mm, det börjar bli obehagligt. Däremot så, de vinner ju den här matchen, men de spelar inte särskilt bra.
Nej, typiskt Juventus.
Ja.
Juventus alltså, ja, ser i lunket.
Ja, det känns som det här säger man ju typ varenda vecka. Och det är därför jag kommit tillbaka det. Ja,
i tre de vann. År.
De vann, ja, faktiskt.
Fortsätter vinna.
Däremot, om vi tittar på första målet Juventus gör, så gör ju Dybala det riktigt bra.
Ja, vilken prestation.
Att vända bort två försvarare så där och sen borra ner en, alltså det är ju... Man är ju avundsjuk helt enkelt.
Mm. Ge mig Dybala.
Ja, och så känner man bara så. Och så har de Ronaldo också. Så Dybala får inte ut lika mycket som han egentligen ska kunna få ut. Man får ju lite den känslan i alla fall.
Ja.
Nej, att han hålls tillbaka lite. Men när han blixtrar till på det här viset som han gjorde till exempel vid målet, eller, så blir man ju verkligen, alltså, man vet ju vad han besitter.
Mm.
Man önskar bara man fick se det oftare och helst inte Juventus.
Nej, precis.
Men det kommer vi ifrån, nu får vi istället bara se,
man som, vill ju ändå se
det som Dybala-magi. Dybala. Ja, korrekt. Annars så kan man ju också säga, om man fortsätter ligga på Juventus, alltså det är Cuadrados mål, sista.
Mm.
Ronaldo gör det så otroligt bra.
Ja.
När han väntar med passen så länge.
Alltså, han hade nog kunnat slå den lite tidigare också.
Ja, men han slår den helt perfekt.
Ja, det
alltså helt perfekt. Som gör att backen tror att... Alltså, han fintar ju för övrigt skott. Och när jag såg reprisen på det så var det så här... Han kommer ju gå på avslut.
Mm.
Jag hade inte sett vilka som hade gjort mål. Och så langer han den assisten istället. Nej, jag blev riktigt imponerad av den. Just för att den slås precis när den ska göra det. Alla andra, inklusive jag själv, tror att han ska skjuta. då slås bollen. Och det är, den är så bra.
Den är riktigt fin. Inte den svåraste han har slagit.
Nej, absolut inte. Det är snarare tajmingen på den och hur han maskerar den med hur vi vet att Ronaldo brukar göra.
Mm.
Det är den kombinationen som gör den så briljant, så bra.
Absolut.
Annars så ska man gnälla lite på det här, alltså självmålet som Cagliari gör.
Mm-hmm.
Det är ett inlägg från Douglas Costa, backen tar och slänger sig, styr in den i egen kasse. I grund och botten inga konstigheter, där händer hela tiden.
Mm.
Men
ändå så vill du halshugga.
Nej, men inte det, utan snarare att det finns ingen i boxen som är farlig i den bollbanan. Jag tycker bara det är märkligt att man inte kan liksom kommunicera ut det i straffområdet. För att så fort jag, återigen, när jag såg att Douglas Costa slog inlägget, så sa jag bara, vilket meningslöst inlägg att slå. Lågt. Det finns en Juventus-spelare. Det finns typ 7 Cagliari-spelare i straffområdet. Och sen så tar backen och slänger sig och styr därför in den i egen kasse.
Mm.
Då blir det så här, men
prata.
Varför? Ni är liksom typ som sagt 7 mot 1 kändes det som, men åtminstone 5 mot 1.
Ja.
Hur kommer det sig att vi blir så ivriga så att vi styr in den i eget mål? Då. Det är det som känns så meningslöst. Att vi gör självmål när spelare ligger bakom, och det är så här, ja, det är backen, han blir tvungen att försöka. Annars är det farligt.
Ja.
Då förstår jag att man gör det. Men i det här läget var det så här, det är inte farligt.
Nej. Det är dåligt.
Ja,
men man får inte ge gratis i Juventus.
Nej, och precis, att göra det mot Juventus, men det var ju säkert därför han gjorde det också.
Ja. Alltså, det är ju stress.
Mm. Ja, men du vet ju att det som flyger in spelare i boxen, vilket Juventus har en förmåga att ha, då blir det ju farligt. Så att nu när bollen kommer in,
då är
det
Ronaldo som kommer.
Ja, men Ronaldo var den som slog ut bollen till Douglas Costa, så att han var inte i närheten av straffområdet. Men du vet ju ändå,
han är snabb.
Ja, så snabb, ja. Nej, men bara en sån här typ, man ser det lite då och då just när backarna verkligen, i det här fallet skulle jag säga, faktiskt gör bort sig. Eller försvaret i det stora hela gör bort sig när man släpper in de bollarna, när det inte, faktiskt inte finns en kille farlig som ligger bakom.
Nej, och då är det svårt att skylla på en. Någon måste ju kommunicera.
Ja, alltså så här, jag förstår att han vill slänga sig. Han har ju svårt att se hur löpningen ser ut bakom, men då borde ju hans mittbackskollega säga att det är lugnt.
Ja, eller målvakten skriker.
Ja.
Nej, jag har det. Med att allt går ju fort.
Men såklart, men det är också där, det är ändå det som är, alltså helt enkelt det som behöver göras i de lägena, så att han kan dra undan foten, så att han inte behöver chans. Alltså, är han på väg framåt, släpp den då.
Mm.
Det är lite det. Ja. Finns ingenting mer om Juventus, så vi kör på Napoli istället.
Mm-hmm.
Som också kör på.
Ja, det börjar bli jobbigt här.
5-1 mot Empoli.
Ja, och sen då berömmer de efter.
Ja,
jag tycker, nej, men det är sånt hån alltså.
Jag tycker det.
Ja.
Ja, därför både spelare och ledare i Napoli tog och hyllade Empoli och menar på att de spelade väldigt bra och kanske till och med bättre än vad vi gjorde, medde man ju på.
Mm.
Empolis tränare tackar från varma orden, men menar på att de ger ingenting för vi behöver poäng. Och sen så sa
men det är 5-1 också.
Sen sa ägaren samma sak och sparkade tränaren.
Ja, det är ju taskigt.
Ja, det spelar ingen roll om det ser bra ut när vi inte vinner. Det var liksom det ägaren sa.
Så bra ser det ju inte ut om man torskar med 5-1.
Nej, men man menar på att de gjorde det bra framåt, men problemet är att det läcker ju bakåt.
Mm.
Alltså det,
och det kan du inte göra, då ser det inte bra ut.
Nej, alltså jag är ju villig att hålla med om att det blir lite konstigt. Jag menar, jag tror att det var första målet, så undrar man ju vad försvaret gör.
Mm.
Man är 5 spelare mot 2 och trots det så kommer Insigne fri. Alltså det är för mig ett mirakel egentligen. Och sen så var det något till mål där jag vet att försvaret helt går bort sig. Sen så är det ju Mertens, jag tror att det är andra, när han liksom på pass upp curlar in den i bortre. Ja, det går
första
inte att göra.
Första skott utifrån som man nästan tycker att keepern borde kunna ta.
Ja, håller med, samtidigt som att också det är ett bra skott. Sitter nära stolpen, men ja, jag håller med.
Men det är lite för löst och för långt ut. Nu är det ju visserligen, det är maskerat och
det är runt backen,
stolpen,
har jag för mig.
Studsar en del. Men det är fortfarande så här, ja.
Jo, men det, då kan man ju säga, ja, den hade de mött Roma, kanske Olsen hade tagit den.
Ja, jo.
Och, men det är också det, då kan man ju inte riktigt belasta Empoli som lag för det målet. Är du med lite på vad jag tänker här? Nej, men däremot så kommer jag ihåg att minst två av de här fem är ju ordentliga försvarstabbar. Alltså, då försvaret bara gör fel.
Och för protokollet så är det ju två mål som kommer på stopptid i princip.
Mm.
Så att, ja, resultatet blir ju inte helt...
rättvis så heller, nej.
Nej, men det är fortfarande, jag tycker det är lite taskigt.
Mm.
Alltså, ja, vi vann med 5-1, men ni gjorde det bra, gubbar. Ni var duktiga.
Ja, men som du säger, samtidigt två mål på stopptid... Och sen är det åtminstone ett av de målet innan som är jävla drömskott.
Mm.
Då blir det lite så här, eller ja, båda Mertens första som du säger var ju det. Då blir det så här, ja, det hade kunnat stått 1-1 för att Empoli gör ju ett fint mål.
Mm. Absolut.
Och Empoli, som det står på din skärm just nu, hade ju dessutom majoriteten av boll.
Mm. Inte
52
skott.
Mot 48. Men ja, däremot så visar det sig att, samtidigt så kan man ju säga därför att Empoli spelar ju också
7-0
kanske,
i hörner.
Empoli spelar möjligtvis också en lite för naiv fotboll för att vara Empoli. Fanns ju något, någon av de här målen av de här fem är ju en dålig pass som Napoli snappar upp och vänder och gör mål på. Samtidigt så är det så här, ja, man möter Napoli.
Ja, då är inte råd att göra misstag i.
Nej,
försvaret.
Men å andra sidan så tycker jag ändå att det betyder att det här är ett spel att bygga på när du ska slå dina konkurrenter.
Ja, absolut.
Jag ser ju hellre, eller jag, okay, och jag som åskådare ser ju hellre att Empoli därför håller sig kvar än ett Chievo som inte gör någonting annat. Ja, men de har ju
ingenting å andra sidan.
Nej,
men
inte
vi har ju sett lag
som
bara försöker safea defensivt och råna till sig poäng.
Ja.
Alltså, och det är ju inte kul att titta på.
Absolut inte. Nej, men det är därför jag menar, därför är det roligare att ha Empoli.
Mm.
Därför är det roligare att ha Frosinone än att ha, det där året när Frosinone och Carpi gick upp. Och Carpi spelar ju bara destruktiv fotboll. Mm. Hade gjort det i Serie B också. Frosinone var ju lite mer...
försökte.
Ja.
Var lite naiva.
Precis.
Och då går man ju på miner, så enkelt är det.
Mm. Och tyvärr i de flesta fallen så brukar det faktiskt vara laget som spelar defensivt som lyckas hålla sig kvar.
Ja.
Men trots det så blir det en, ja, det blir lite roligare att titta på helt enkelt.
Ja, och det är roligare att titta på en 5-1-seger till Napoli än en 1-0.
Ja.
Helt som klart. Har varit låst hela matchen.
Helt klart. När vi ändå var inne på det kan vi flika in att Chievo förlorade ju igen.
Mm. Läste någonstans att det är, nu är de enda laget i de topp 5-ligorna som inte har vunnit en match.
Mm. Det är värst att jag kommer ju inte ihåg när deras lokalkonkurrent tog första segern. Hellas Verona alltså.
Nej, hur ska man minnas det? Men det var,
nej, men det var ju någonstans. Det var ju typ när de åkte ur. Det var ju typ
jo, absolut. Ja. Jag minns det så.
Ja. Men... jag är ju för med att de kom upp i mer än 11 matcher innan seger. Vill jag minnas.
Mycket mer. Det borde man kunna gå tillbaka och titta på.
Ja, det ska vi absolut göra. Men vi får hålla det.
Mm.
Ja, visst ja. Men det har vi kanske varit inne på att Mertens gjorde hattrick.
Mm. Starkt.
Mm. Snällt att han fick göra sista målet också. Han blir serverad.
Mm.
För att bara rulla in den sista. Ja. Lazio behövde ju...
studsa tillbaka.
Ja, precis, efter torsken och resultatmässig utskåpning och till viss del även på planen mot Inter.
Mm. Oh ja.
Och det gjorde man ju verkligen.
Med besked.
Precis. 4-1 mot Spal.
Mm.
Immobile tog ju direkt och visade att det här ska inte hålla sig. Den dåliga formen.
Jaha, du menar så.
Och gick ju och visade vägen med två mål.
Mm. Ja, det här blir också lite... första målet.
Var det hörnan?
Ja.
Ja.
Vad gör Spal? Du kan inte låta en snubbe så helt fri alltså, i bortre delen av straffområdet.
Men du kan inte
och inte ens vara i närheten på att komma dit på.
Du kan inte låta Immobile stå helt fri på
bortre delen av straffområdet. Som får stå det.
Vem, alltså, var det inte någon som bara, hörni gubbar, Immobile är inte här. Var är han? när han smyger bakåt och sen så är det bara som att alla spelare, alltså det är en sån konstig zon, du får ju inte släppa Immobile.
Nej.
Det är som att släppa Icardi på en hörna. Varför skulle du göra det?
Nej, det är
det vilken är den första spelaren jag skulle letat upp? Immobile.
Mm.
Sen när jag började kolla mittbackar. Sen när jag kollade där Caicedo också, för han är ju stor och stark som ett hus.
Ja, oh, jäklar.
Han hade ju det ett förarbete till Immobiles andra.
Mm.
Fy fan vad han krigar.
Bort tre
oj, oj, oj vad han krigar. Nej, det är riktigt fint gjort.
Mm.
Helt klart. Men annars så, ja, eller vill du prata mer om hur dålig Aspal var?
Nej, alltså det ska ju vara klassskillnad, misstolkar mig inte för det. Mm. Men alltså, just den hörnen, det var, när man såg det var verkligen så bara, men vad gör ni?
Mm.
Alltså i övrigt så det är klart att Lazio ska ju köra över Spal.
Men man kan ju faktiskt fundera på vad Spal gör när Caicedo får brottas med tre spelare och ingen lyckas ta bollen med honom.
Ja, absolut, men där, det är ju samtidigt en prestation av honom.
Ja, men sen så får han ju vägga bollen med Immobile och sen lägga tillbaka den till Immobile.
Mm.
Och skott i mål.
Jo, absolut, men det ser jag inte som lika stor. Nej. Så här. Alltså, där handlar det om bara klassskillnad av spelare.
Mm.
I första läget, så bara, jag hade ju förstått om Immobile vinner den, alltså om någon är där och han lyckas vinna den kampen ändå och få in bollen.
Men då hade han inte fått volleyskjuta som han gjorde.
Nej, precis. Att bara få stå där och vänta in bollen och smälla in den. Det blir bara så här, men va?
Mm. Ja, jag håller med. Annars så är det ju de två sista målen som Lazio gör, det är riktigt fina långskott.
Mm. Ja, absolut.
Då Cataldi tar och börjar med att bomba och sen så är det Parolo som inte vill vara sämre.
Ja, följer upp det.
Nu är ju inte Parolos lika bra, däremot så lurar han ju målvakten helt.
Yes.
Skjuter han, det hör ett, men det är fortfarande ett hårt skott där utanför boxen.
Mm.
Sen så ska jag gnälla på någonting som kanske inte är fotbollsrelaterat. Jag vet inte om vi har sagt det tidigare, och har vi gjort det så jag glömt det, har vi diskuterat det tidigare så jag glömt det också. Men det är att Lazio kör ju Zombie Nations kraft.
Ja.
När de gör mål.
Gör de?
Ja.
Okay.
Och det här är en hockeylåt för mig. Boston Bruins har den som mållåt.
Alltså att ha en låt när man gör mål känns väldigt hockey.
Ja, men du får ju inte ta Zombie Nations kraftverk 400. När det redan finns en idrottsklubb och andra sidan på andra sidan Atlanten och helt fel sport.
Ja.
Men det blir ju jättefel för mig. Det här går ju inte.
Nej, det är lite udda.
Det går inte. Ja, men
hur många klubbar har musik när de gör mål?
Juventus har ju sin trudelutt när de gör mål. Vet du?
Nej.
Ja,
just det.
Ja. Den är så jävla catchy. Jag hatar det. Jag skulle vilja ha den själv. Men annars så kan
Roma
jag inte...
Roma tror inte ha någon.
Nej.
Alltså det är så, jag, så lite fokus på vad det spelas för musik när det blir mål. Alltså.
Nej, men så här, Juventus har ju uppenbarligen har Lazio också. Jag försöker ju så här, nej... Napoli har ju bara sin Go West när de kliver in.
Mm.
Som är i och för sig så jävla icke-fotbollsrelaterat för mig också. Den känns så felplacerad på fotbollsarena. Jag kan inte komma på att någon av Milanolagen har någon typ av mållåt.
Kommer vi säkert få det i ansiktet. Alla har faktiskt det.
Ja, men då tar jag den. Jag tar den gärna.
Ja, men det är bara kul om det uppmärksammas. Alltså, det är ju roligt att veta vad folk har för musik.
Mm.
Jag har bara inte tänkt på det överhuvudtaget.
Jag har inte ens
tänkt på Lazios låt.
Nej, men jag knappt den här gången tänkte jag på det. Och mådde dåligt. Nej, jag menar på att det här är ju helt fel lag som har den.
Mm.
Funkar inte. Men, som sagt, bra jobbat av Lazio att hoppa tillbaka upp på hästen.
Mm.
Och hänga
det
med
det. Det gör det mot Spal. Mm. Sådana här matcher man inte får ta på poäng.
För övrigt, hur många poäng är Lazio före lokalkonkurrenten nu då?
Fem.
Fem? Det var ju inte så hemskt i alla fall.
Nej, men det är ju bara sjukt att Roma ligger på hälften av poängen mot Juventus.
Mm. Jo, men samtidigt Inter som ligger tvåa. Ja, det är inte hälften av poängen i och för sig.
Nej, där är det ju 6 poäng. Vilket är rimligt med tanke på hur bra Juventus faktiskt har börjat.
Mm. Men det betyder ju också att skillnaden mellan 9:e plats, Roma, andra platsen är 9 poäng.
Ja. På 11 matcher.
Ja, i och för sig. Det är tre torsk som ni har fått. Alltså om man bara ska försöka jämfört 3 vinst. Ja, det är ju typ en fjärdedel.
Mm.
Lite mer.
Sen är det ju absolut inget som inte kan hämtas upp.
Nej, precis. Men det är som du säger, tendenserna i Roma ser ju inte kanon ut.
Nej, direkt. Vi har ju inget att bygga på. Det finns ingenting som tyder på att Roma ska vända det.
Mm. Nu pratar vi inte om Atalanta, men det är skönt att se att de har börjat klättra lite.
Mm, det är ju kul att de har fått igång någon typ av...
Gått från den där 17:e platsen till en 11:e plats.
Mm. Sen var man ju aldrig riktigt orolig att de skulle riskera att åka ut.
Nej, men... nej. Absolut inte. Det håller jag med om. Det kändes väldigt konstigt efter den truppen de har.
Mm.
Håller med.
Men de har ju underpresterat.
Ja. Jajamensan. Du, ska vi snacka lite Champions League också?
Nej.
Problemet är ju det att jag, som sagt, var ju borta i tisdags.
Mm.
Missade de matcherna. Fick bara följa på så här live-rapportering, eller pling, att om vi börjar med Inter-Barcelona, att Malcolm där gjorde sitt mål.
Ja, just det.
Sent i matchen och bara, åh nej. Där rök ju chanserna för krysset. När vi, jag tror att efter första halvlek, om jag såg rätt, så hade typ Barcelona 10 skott på mål.
Mm. Ja, vad jag har hört så var det total dominans av Barcelona.
Utan att se matchen så vet jag att om Barcelona skjutit 10 skott på mål, då är det typ skott in i boxen, för Barcelona skjuter typ inte utanför boxen. Så då är det så här, någon står ju på huvudet och någon bränner lägen nojävulst.
Mm.
Det var ungefär så det kändes. Och det var väl kanske lite så det var. Eller det, ja, i efterhand har man förstått att det var ju typ så det var. Men när Barcelona då gjorde 1-0 så var det bara, nu är det kört. Nu är det kört. Och sen så kommer ju frälsan och kvitterar matchen.
Vem fan behöver Icardi?
Ja. Jag börjar ju långsamt få äta upp det hela...
Varje gång. Varje gång är mål. Så ja. Jag ska börja göra en låt som ni kan spela nu.
Du tar och mixar ihop något sånt ungefär som alla de där dåliga vad fan och alla de där som görs.
Ja.
Så du bara loopar mitt, men fan behöver Icardi? Kör lite dunka i bakgrunden och så har vi en låt. Ja, det var fint.
Ja.
Nej, men fantastiskt. Att kunna ta en poäng med sig därifrån. Precis det vi behöver, som sätter just en helt annan press på Tottenham.
Mm. Som gjorde, vann ju visserligen sin match.
Mm. Men det satt också långt inne.
Ja. Jo, men det är ju 3 poäng som...
Mm.
Så utan nu de ligger... 3 poängen hade ju, då hade ni väl nästan varit klara.
Ja, jo, precis. Då hade ju varit PSV istället som hade dem. Var de som hade varit jobbiga.
Nej, men alltså om det hade blivit lika, tänker jag.
Ja, då hade de haft 2, vi hade haft 7...
Mm.
Alltså visst, om de hade vunnit båda våra och vi torskar. Ja, vi torskar uppenbarligen ändå mot Tottenham.
Eller PSV.
Ja. Eller jag tänkte alltså, den förlorar vi redan. Förlorar vi sen också mot PSV, då stannar vi på 7 poäng. Mm. Medan Tottenham då hade haft 8.
Eller PSV.
Mm. Ja, precis. Självklart. Andra vägen runt också. Nej, men utgångsläget ser ju bra ut. Att vi har 7, att de har 4. Det gör ju faktiskt det att även, alltså, vi egentligen kan man säga det att våran, vad jag vet så ser, beroende på vårt möte slutar, så kan vi få ett kryss med oss mot Tottenham, då skulle jag säga att då är vi klara.
Jo, men
då har vi gått vidare i gruppen. Det ska mycket till att de ska hämta hem mer poäng mot Barcelona än vad vi ska hämta hem mot PSV.
Jag är tämligen säker på att landar i inbördesmöten.
Det är, fast tar de en, då hamnar ju de på 5 och vi på 8. Korrekt, ja, då är vi vidare. Stämmer, då är vi klara.
Mm.
Som du säger. Det är ju kanon.
Torskan alltid... är däremot med 2-0. Mm. Då är det ju kämpigt.
Ja, jag har ju alltid varit lite av, eller legat på den här att inför sista omgången, ja, men det är så tur att Tottenham har Barcelona. För vinner Barcelona, eller om Tottenham slår inte nästa omgång, så är Barcelona klara efter. Så då har de ingenting att spela för jag förutsätter att de slår PSV nämligen.
Att Barcelona gör det?
Ja.
Mm.
Det betyder
jo, att... Jo, även vinner de mot Barcelona, eller PSV, så är de ju klara.
Ja, men...
På grund av inbördesmöten.
Ja. Ja, men precis. Så oavsett vilket så... Ja, men då kommer de inte behöva satsa på sista matchen mot Tottenham.
Nej.
Och andra sidan har jag inte tänkt samma sak. Vad fan ska PSV satsa för? Dö sist i gruppen.
Mm.
Lite Champions League-pengar som folk som då kontrar med. Det är så här... Men... Det räcker inte för motivation, för spelarna är inte pengarna något intressant.
Nej, samtidigt så ett lag som PSV vill nog... Alltså, de kommer ju göra sitt allt mot Barcelona ändå.
Mm, men jag tänkte mot Inter sista omgången, om de nu är dösist då.
Mm-hmm. Jo, det är men frågan. De kommer nog göra en del. Alltså,
ja, jag visste,
men de kommer inte ha de här sista spelarna. Procenten, det kommer de inte ha.
Nej, det är liksom, det kom, jag tror ändå att det kommer saknas en viss skärpa.
Som Inter kommer ha, om det hänger på att gå vidare.
Ja. Nej, men så det, då tror jag snarare till och med att även om Barcelona skulle rotera lite så är de betydligt farligare, eller det är de ju oavsett än vad PSV är.
Mm.
Yes! Roma vann sin match.
Ja, vilken skräp alltså. Det, nej. Nej, men man tänker ju lite, ja, men det har i alla fall gått bra i Europa, nu kan vi bygga lite spel. Mm. Och visst, vi vann matchen, men Moskva hade en man utvisad. Och vi bygger ändå inget spel. Mm. Visst, Moskva var inte superfarliga. Vi lyckades hålla bort dem från det.
Mm.
Men vi skapar ju inte så mycket framåt heller. Mycket felpass.
Ja. Var det någonting du skulle gnälla om Dzeko här inför Europa?
Skulle jag gnälla på Dzeko?
Nej, jag vet inte. Jag bara kom på att du sa någonting när vi började prata då om att men det tar vi sen när vi pratar Champions League. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Det var därför jag sa det.
Jaha, jag kommer inte ihåg heller.
Nej, strunt samma då.
Det är Francesco Valak, det är man kan
säga. Ja, jag visste ja. Där var
så
det.
Så kastade vattenflaska och skrek och hade sig. Så man märker att pressen är på honom. Och det var ju även när vi ledde matchen så var det ju...
Mm. Så då undrar man så samma sak på presskonferensen som Klopp. Efter förlusten mot Röda Stjärnan.
Vad sa han där?
Nej, men det var ju typ så här, men vad gjorde ni för fel idag?
Mm.
Och han svarade, fler än vad jag har fingrar.
Okej. Okay. Är det inte att han så, vi vann ju ändå. Ja. Vilket är, alltså det är ju oh. Men jag menar, var nära eller nära, men där finns en känsla att fan, vi kan tappa det här.
Mm.
När man har leder mot Moskva med en man mer. Det känns som bara så här, men visst, det är inte enkelt att åka till Ryssland och spela fotboll.
Nej.
Det får man inte ta ifrån dem. De vann ju ändå mot Real Madrid. Mm. Men det är fortfarande så här, det ska inte vara så här krampaktigt.
Mm. När det börjar bli lite Inter över er helt plötsligt. Det här med att inte riktigt... Man känner sig aldrig säker. Lite som vi var tidigare då, såklart.
Och så är det så... Det blir så tråkigt att titta på.
Mm. Alltså, när man inte skapar någonting. Man kommer ingen vart.
Nej, det är bara så här... Lojt och felpassar som... Mm. Alltså, till höger och vänster. Och bara, nej men... Skärp er. Mm. Men, vinst.
Ja, fick Zaniolo starta den här matchen?
Nej, men han blev inbytt och var väldigt fin. Eller alltså, han kommer ändå in med någon typ så här, jag vet inte, någon pondus ändå tycker jag, alltså för den åldern han har. Att så här, vinner bollar, tar emot bollar, vänder bort en spelare innan han levererar den vidare. Och så här, sånt som man inte förväntar sig av en 19-åring som borde komma in och ändå vara lite stressad. Liksom.
Mm.
Så alltså, det tar jag med mig som någonting positivt, att när han kommer in så gör han ändå bra. Det är kul att försöka greppa någonting som är positivt i laget.
Så hoppas jag bara att det finns en tillbaka klausul på honom då.
Ja, det vore tråkigt. Det vore tråkigt.
Napoli kryssade mot PSV, eller PSG.
Precis.
Den här matchen också.
Mm.
Däremot 1-1.
Såg en del av det. Mycket ställningskrig. Kändes ju inte helt ologiskt att PSG gjorde 1-0. Det gjorde de i och för sig i slutet på första halvlek, precis innan klockan ska ringa.
Den är tung.
Den är tung att hämta sig på, men samtidigt, herre jäklar vad Napoli öste på fram till så att de får 1-1 målet.
Mm.
Det brändes chanser hit och dit. Man kände bara, men de, alltså, gör de inte mål nu så är det ju löjligt.
Mm. Var det lite som när de mötte Roma alltså?
Lite så faktiskt. Ja. Fast under en betydligt kortare period. Ja, men det var verkligen ett tag man satt där. Bara, alltså, sätter de inte snart springer jag in på plan.
Då gör jag det åt dem.
Ja.
Mm.
Nej, och sen fick de ju den här straffen som var om... Eller det var ju offside.
Mm. Men inte med särskilt mycket.
Inte med särskilt mycket. Det är, alltså, jag tycker det är fint att de missar det i spelet. Men det blir ju ett argument för att VAR borde finnas kanske i Champions League.
Ja, absolut.
Och PSG blir blåsa på en straff.
Mm. Nej, för det är det efterspelet efter den här matchen egentligen har handlat om.
Mm.
PSG:s tränare Tuchel, Thiago Silva och deras president har varit ute och menat på att det var två beslut som såg till att vi tappade två poäng.
Mm.
Vilket är sett till resultatet, absolut. Men det är även en sanning med modifikation, såklart.
Ja, ja.
Vad hade hänt om Napoli inte hade fått den straffen, så kan man diskutera. Hade ni fått...
Ja, de hade gjort målen då.
Ja. Alltså. Nej, men då kan man vända på, hade då er spelare kommit i samma situation och blivit knuffad och därför... Alltså, ja, du vet, det blir ju nu väldigt spekulativt. Här. Jo, det gör vi absolut. Men det jag fastnar på är liksom det här, va? Men jag blir så... jag blir så irriterad på när de här riktiga monstren till klubbar, alltså de här riktigt stora klubbarna, gnäller som små flickor efter en match och domslut.
Mm. Nu är det ju förvisso, alltså det är ju en turnering där varje poäng är superviktigt, och det här är ju skillnaden med att PSG skulle leda gruppen på 7 poäng och nu ligger de 3 istället. Så att man förstår ju en frustration.
Jo, men samtidigt...
Sen, alltså, det finns väl en viss gräns i...
Då kan man, liksom
man kan hävda att man hade otur med domsluten, alltså det är ju fint.
Ja, det kan man absolut göra.
Men blåsta på 2 poäng, alltså det är ju lite...
Alltså, samtidigt så menar man att de ligger 3 i gruppen.
Mm.
Det gör de inte för att de fick två felbeslut mot sig i den här matchen.
Nej.
Alltså,
Napoli förtjänar ju ett kryss.
Jag tycker inte att PSG hittills har haft domarna emot sig.
Nej.
I den här, alltså, i Champions League i år. Och därför blir det också så löjligt att gå ut och börja gnälla på domaren efter match. Det är liksom, men fan, ta ansvaret. Om ni ska vara så bra som ni tycker att ni är, då ska ni faktiskt kunna slå Napoli.
Mm, jag säger det.
Men nu gör ni inte det.
Nej.
Alltså, ja, ni hade gjort det om besluten var rätt, kan man då hävda. Men det är så här, men det räcker inte. Då kommer det här aldrig bli ett bra lag. Alltså, vi kommer tillbaka, då är det bara...
Hade ni inte hängt ett drömskott i sista minuten förra matchen, så hade ni varit utan en poäng där.
Ja, precis. Och då hade ni garanterat legat.
Det går ju inte att ställa i...
Nej, men
mot
precis.
En domarmiss i och för sig, som att det är en prestation att dränga det där drömskottet.
Ja, prestation av domaren också. Nej, jag förstår ju vad du menar. Jag var också inne på att vilja göra lite samma jämförelse, att man nästan rånar Napoli på 2 pinnar.
Ja, jo.
I den matchen, just i och med att det är ett sånt sjukt skott trots allt. Samtidigt såklart det är en prestation. Det är Maria en bra fotbollsspelare och han kan skjuta, så därför så kan han sätta de bollarna.
Mm.
Det är jag också med på. Men man sätter sig ändå i en situation som man inte borde sätta sig i om man vill heta PSG och få den statusen man tycker att man har. Helt enkelt.
Nej, ser du.
Det känns liksom att allting, det blir... Jag känner bara att just det här gnället är liksom typiskt för de lagen som ändå får med sig allting i ligan. De är vana med att de vinner alla matcher, vilket de typ gör.
Mm.
Så när de får lite motgångar, då måste det läggas på någon annan. Det är så jag känner det. Därför jag bara äcklas. Liksom, så här, fan, tyst. Det är liksom, jag förstår om...
Gå in och spöa Liverpool istället. Så
ja, jag förstår till exempel om ledare... Och spelare till exempel Serie A, när man tycker att man får många felbeslut matcher på rad.
Mm.
Då förstår jag att man bara, hörni, nu börjar det bli jobbigt här. Men att ta en isolerad händelse och sen mena på att det är hela felet. Det är så här, släpp det. Hur många gånger har ni inte fått med er saker? Det är liksom där jag kommer, liksom, den här dubbelmoralen. Det är inte så att ni står där och bara, vi hade lite tur i dual med domsluten. Vi var egentligen offside där och så borde de haft en straff. Nej, och vi gjorde så jävla bra. Bra gubbar. Klappa varandra lite på ryggen, klappa sig själv på axeln. Liksom, den här, nej, jag tål den inte helt enkelt.
Nej.
Uppenbarligen hör alla andra det också.
Ja, verkligen. Försöker du inte dölja?
Nej, absolut inte. Sist men inte minst så var det Juventus.
Och ändå står du och klagar när du har varit innebandy matcher. Domaren tog den där 2-1, det gick helt.
Ja, han var ju, de är ju inte bra. Juventus förlorade mot Manchester United.
Mm.
I en match som hade ett riktigt fint 1-0-mål från Juventus.
Oh ja. Ja, både passen. Var det Bonucci som slog?
Bonucci som slog den.
Magisk pass till Ronaldo som bara klipper till den. Alltså, det är fotbollsgodis. Mm. Klipper till den i steget.
Ja.
Och jag vet inte vad som... Passen är ju...
Nej, men passen sitter värld, alltså. Exakt där en pass ska sitta.
Mm.
Kommentatorerna säger ju det att Lindelöf inte hänger med. Nej, men vi vet väl alla att skulle Lindelöf och Ronaldo springa 100 meter, eller i det här fallet 40 meter,
ja,
så kommer Ronaldo vinna.
Oh ja.
Så därför... Eller, ja, det är kanske 30 då. Strunt samma. Därför blir det så att, men bollen är så perfekt så Ronaldo behöver aldrig sakta in. Nej. Därför hamnar Lindelöf på efterkälken.
Det är helt otroligt att han... Ja, dels att bollen slås i perfekt Ronaldo-fart, men att Ronaldo tajmar den så bra också.
Ja, ja, självklart.
Att det, nej, det är...
Och sen att han får en sån klockren träff på den, efter att få den egentligen över axeln, känns det ju som.
Mm.
Och därför kunna få en pendel med högerbenet så att du träffar bollen. Så den är på väg åt samma håll som dig.
Mm.
Så klockrent som han gör det. Det är
stenhårt.
Med vrist. Det finns mycket. Det är sånt bra mål.
Ja, det är helt otroligt. Jag gillar inte målgesten däremot.
Nej, drar upp tröjan och visar magrutorna.
Ja, jag tycker han ska köra sitt hopp på armarna och...
Ja.
Sy!
Nej, jag tycker att det... Jag undrar också, varför drog du upp tröjan och visade magrutorna?
Nej, och kollade konstigt mot någon i publiken där. Bara, yeah.
Ja, sådana här vill du också ha.
Bara, vi vet att du har en av världens snyggaste kroppar. Det,
men, det har kanske har någonting med våldtäktsanklagelsen nu, att han bara, vem vill inte ha det här? It's a statement. Nej, men
gud vad hemskt det vore. Då ska du vilja allt annat än att anspela på sex om du ska...
Nej, men snarare sett tvärtom, att nej, den här kroppen behöver inte våldta någon.
Nej, men herregud.
Nej, okej.
Okay. Nej, men det där är inte en bra diskussion.
Nej, men då... Diskussion, det var ingen diskussion. Jag slängde bara ut med någonting.
Ja. Nej.
Ren spekulation. Nej, den gillar du inte. Nej, men då släpper vi det då.
Mm. Och det kändes ju som att Juventus hade det här lite i... Ja, men de hämtade hem de här 3 poängen. Mm. Såg inte jätteoroligt ut, tycker jag. Till sig Colomi. Jag gick och började med klar för sängen. Kommer tillbaka 2-1 Manchester United.
Mm. Efter en fin frispark av Mata.
Ja. Och det andra målet har jag inte ens sett.
Nej, Pogba.
Var det Pogba som gjorde det? Jag tror han mest sprang in med bollen, är det jag har fått berättat för mig.
Nej, jag har faktiskt inte heller sett den. För att det går ju så svårt att se repriser på Champions League.
Ja, vi har satt.
Har de tydligen.
Kanske.
Ja.
Jag vet, vi har för mig att jag har suttit och letat den någon på deras hemsida. Att det är väldigt svårt att hitta deras highlights.
Nej, de finns inte på YouTube.
Nej, de är väldigt snabba på att ta bort. Förutom Citys straff.
Ja. Angående felbeslut.
Ja, det är ju ändå veckans... Eller årets...
Veckans miss.
Årets miss. Domarmiss. Herregud.
Mm. Vill du se någonting mer om matchen annars? Juventus torsk.
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag hade väl hoppats på lite. Det är mer öppen match med fler chanser. Men det är ju samtidigt Juventus och Manchester United är ju inget dåligt lag, även om de går dåligt. Så det var det.
Mm. Det blev lite snack efter den här matchen också.
Jaså?
Mourinho på Old Trafford. Så stod ju han där på bänken och visade 3 fingrar mot Juventus klacken. Mm-hmm. Som då trippen.
Ah.
Så. Efter den här matchen så gick han med händerna bakom öronen.
Okej.
Okay. Så här, lite så här. Ja, vad säger ni nu? Vad säger ni nu då?
Låt mig höra det.
Ja. Och fick kritik för det här.
Mm.
Vilket jag liksom så här.
Låt han göra det.
Ja. Det var ju inte så att han oprovocerat tog och ställde sig och började hetsa Juventus.
Kan han väl
fansen? Ja, men, nej. Men jag tycker,
alltså, det är inte så snyggt för en tränare, men Mourinho är inte en tränare. Alltså, förstår mig.
Nej, men jag tycker, alltså, det är typiskt att om... Jag tror ju verkligen på honom att de har ju varit på honom från läktarhåll.
Mm.
Jag vet inte om det var 10 eller om det var 100 eller om det var halva arenan eller vad det nu kan ha varit. Antal är egentligen också ganska ovidkommande. Folk har häcklat Mourinho både förra matchen och den här matchen just för att han var Inter-tränare och det gick bra i Inter.
Mm.
Och för att dessutom är Mourinho ganska kontroversiell i sina uttalanden. Han är ju väldigt tydlig med att jag är interista. Och det sticker ju också lite i tryn, såklart. Och inga konstigheter med det heller.
Nej.
Men det som jag stör mig på att varför är det ingen som har liksom gnällt på hur Juventus-fansen har betett sig mot Mourinho?
Jag tycker inte man ska gnälla åt något
håll. Nej, men, alltså, egentligen tycker inte jag heller det.
Nej.
Men om du gnäller för att det Mourinho gör, att han liksom blir tvungen att försvara det och menar på att nej, men de har hållit på och snackat skit hela matchen och sagt saker om mig, min familj och lite allt möjligt sånt som man liksom inte ska ha, som inte har med det här att göra. Då är det så här, då måste väl det också lyftas. Men det lägger vi bara locket på, för att fansen är ju heliga. Mm. Lite på det viset. Alltså, men oj, 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 vad lättkränkta de här.
Ja, det är
han ingen stod där och det. Efter matchen. Nej, men precis. Egentligen inte. Men det är den här dubbelmoralen som jag har så svårt med. Du håller på och ger dig på. Du är på någon hela tiden. Han gör det här för någonting bra och ger igen.
Mm.
Du får ju fan ta det.
Ja, skrik ännu mer på honom.
Ja, men du bara inse, han vann den kampen, åtminstone hittills.
Mm.
Sen kan man tycka att när Adebayor firade mot Arsenal, när han sprang liksom från den sidan han gjorde mål på till andra sidan för att slänga sig framför fansen, borta fansen då, i och med att det var Arsenal när han...
Mm.
Så det kan jag förstå att, ja, så ska du nog inte riktigt göra som spelare.
Nej, jag förstår. I det läget.
Men jag förstår ändå reaktionen.
Stenmans fingrar upp mot Partizan Belgradklacken.
Ja.
Det var roligt.
Nej, men
livsfarligt.
Alltså, ja, det är om något. Planstormning deluxe. Nej, men jag blir liksom så här att jag om liksom att varför ska både spelare och ledare egentligen bara ta skiten hela tiden? Varför ska fansen få hålla på och bete sig precis hur som helst utan att spelarna och ledarna inte ska få göra någonting tillbaka utan att det ska bli rubriker av det? Det är det liksom. Det stör mig jättemycket. Jag tycker att Mourinho faktiskt... Ja, men fan, ge igen. De höll på och häcklade, de förlorade. Visa att de förlorade.
Mm. Ja, jag tycker inte att det är något...
Det är alltså att tro att man kan häckla och komma undan med det när man, som i det här fallet, då förlorar. Fan, vem tror att du är?
Nej, precis.
Du har ju gett dig in i en fight när du börjar häckla. Du förlorade fighten, då får du ta det också.
Mm. Jo, men jag har inga problem mot när det är mot fansen.
Nej.
Och de har varit jävliga tillbaka. Liksom.
Mm.
Tycker att det blir lite så här typ som... när Gudetti höll på mot Frankrike i ursäkt, eller hela den soppen, nu var ju Frankrike lika illa med dem, men han gjorde den där honören liksom. Det tycker jag blir lite såhär, men kom igen, från båda så, alla så liksom, men när det är mot fansen, det är klart fansen häcklar ju hela tiden, de kan väl få lite skit om också.
Det är dags att de kan få det också.
Mm.
Jag tycker nästan att det är uppfriskande att spelare på det viset ändå ger igen när fansen beter sig så som de gör.
Mm. Ja, men absolut.
Jag tycker det är samma sak. Du firar ju extra mycket om de buar åt dig på planen. Såklart.
Ja.
Det är inte så att du firar mindre bara för de buade.
Nej, och alltså det är ju nästan värre egentligen att fansen som grupp skriker på en person. Jag menar, det är väl ingen som tar det personligt i alla fall när han gör en hörselgest mot en gruppsupporter liksom.
Nej, alltså inte så här. Nej, han ger igen.
Mm. Det kan ju vara dumt. Alltså,
han provocerar ju, det gör han ju.
Det ökar väl risken för att det skulle bli oroligt på läktarplats med tanke på att fans är som de är. Men alltså, inte det så länge du inte gör någonting som skapar...
Nej, men jag tycker
du ska inte göra en sauna och kasta upp en flagga i...
Nej, men det är såklart jag inte får kasta spjut på läktaren. Men det jag menar på att det är samma sak om man säger så att ja, men om fansen alltså lite så här, men om fansen då skulle bli så arga, bli så provocerade över det här så de skulle för det alltså skulle bli farligt på läktaren och på planen. Det är så här, då är det någonting som är fel.
Jo, men då har ja men alltså det, en sån här det... sak skulle ju aldrig hända.
Nej.
Men jag menar det finns ju någon typ av gräns som alltså du har ett ansvar som ledare och spelare för en klubb att inte uppvigla, men en sån här liten grej, det är ju ingenting.
Mm. Men frågan är, uppviglar man är det verkligen jag som är uppviglande de har hållit på hela matchen? Det kan man ju också diskutera.
Jag menar, alltså, det beror på vilket sätt du slår tillbaka. Så, och du kan man ju tycka... Alltså, nu hände ju inte det. Och det var inte ens i närheten. Det var en sån liten grej. Men då, alltså, det är då det blir ett problem. När det händer en sån stor grej. Men nu är det ju inte så.
Mm.
Den här var en liten gest som folk bara tar illa upp av. Det är bara, men sätt dig ner.
Jajamensan. Du, med de fina orden så avslutar vi den här podden.
Okej.
Okay. Så tack för er som har lyssnat. Så på återhörande.
Jajamän.
Hej då.
Tjena.